The real economies are still deteriorating. Unemployment is still rising.
Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor.
En kostnadschock som skulle bryta nacken på sig.
So much smaller that you're actually walking home with less.
Hej och varmt välkomna till Pengar och politik. Värmen är här, sommaren är här, semestrarna väntar på att rullas ut. Vi kommer köra tre avsnitt till innan det blir lite poddpaus i värmen och innan vi är tillbaka i höst. Idag så har vi med oss ytterligare en riktigt bra gäst, Ulf Dahlsten. Välkommen!
Tack ska du ha!
Jag ska strax presentera dig lite närmare för våra lyssnare. Först ska jag bara säga att med mig såklart så har jag ju...
Som alltid, Sandro Skocko, chefsekonom på Arena ID.
Hej Sandro! Och jag som pratar heter då Alicia Hemmersson och är vanligtvis reporter på Dagens Arena. Och den här podden ges ut av Arena ID. Du Ulf, du har nyligen kommit ut med en bok, Efter coronan, svensk modell i kris. Och det är ju från den här boken vi tar avstamp i det här samtalet, tänkte jag. Men bara för att våra lyssnare ska få lära känna dig lite bättre. Så i botten är du civilingenjör och civilekonom, också gästprofessor vid London School of Economics. Du har bland annat varit generaldirektör för Postverket och koncernchef för det bolagiserade Posten, vd för Icon Media Lab och så vidare. Listan kan göras lång. Under 1980-talet jobbade du som statssekreterare för Olof Palme fram till mordet 86. Och när jag har gjort lite research på dig så har du verkligen beskrivits som den gamla skolans högersosse. Och jag tänker att vi kan väl börja där. Under din tid i statsrådsberedningen och när Sverige ändrade kurs i en mer marknadsliberal riktning. För i boken så är du kritisk till mycket av det som skedde, men samtidigt så är ju du en av de drivande krafterna till många av de reformer som gick i liberal riktning.
Ja, det som hände under 50- och 60- och 70-talet var ju en framgångssaga där vi byggde välfärdssverige, och det gjorde vi genom att bygga ut den offentliga sektorn och ta in de inkomster från en växande näringsliv som kunde finansiera det. Men det här projektet råkade i svårigheter under 70-talet. Det som hände var ju att den keynesianism, den ekonomiska filosofi som vi byggde på, inte fungerade under oljekriserna. Man försökte med överbyggningspolitik i Keynes namn. Jag kan fråga om det var Keynes namn egentligen, men det var så man upplevde det. Och den ledde till stagflation istället för stagnation och inflation samtidigt istället för återhämtning. Och det rubbade tilltron till keynesianismen. Och samtidigt började vi se missbruk av de sociala systemen, försäkringssystemen, och vi började uppleva att de var alldeles för styrda, våra system, av personal och av ledningar, och alldeles för lite utifrån brukarnas behov. Så det kommer liksom en kriskänsla här som spred sig inom socialdemokratin och som kom till uttryck i mitten av 80-talet i en rapport från Ingvar Carlsson till den kongress som var då, där man då sa att vi måste få mera valfrihet, mer att bruka medverkan, och som antogs av kongressen 1984. Och samtidigt som då Kjell-Olof Feldt insåg att vi måste lägga om den ekonomiska politiken. Keynesianismen har gått in i kaklet. Och Palme oroade sig över andra tendenser, som det här att man trodde att partibok räckte för att ta sig fram i offentlig förvaltning. Så det var liksom en krisstämning inom socialdemokratin i mitten av 80-talet, då när jag var i statsrådsberedningen.
Mm. Under 80-talet genomfördes ju många reformer.
Ja, det som hände först var ju, och det var ju den stora Big Bangen, det var avregleringen av finans- och valutamarknaderna.
Det är den här händelsen vi kallar novemberrevolutionen, eller hur?
Just det. Och det var inte bara i Sverige, utan det skedde ju över hela västvärlden. Och den har ju visat sig vara något av en katastrof, därför den genomfördes allt för långtgående. Och de här fria finansrörelserna har lett till att pengar, för det är vad folk inte vet, är att det är bankerna som skapar pengarna. Och bankerna skapar nu pengar till huvudsak för finansiella investeringar och väldigt lite för den reala ekonomin. Och det leder till att hela finanssystemet blir oerhört skört och det driver ojämlikhet.
Kort sagt, alltså kort kan man väl bara säga att beslutet bland annat innebar att bankerna fick låna ut obegränsat med pengar utan att Riksbanken la hinder i vägen.
Sa jag. Och det här jag beskriver här i boken, nu det här skedde som en kupp. Där Riksbanken via Kjell-Olof Feldt då kupplade igenom det här i regeringen, och där Palme upplevde att han var ställd i en förtroendefråga, att han liksom var tvungen att släppa igenom det här om han ville behålla sin finansminister. Och det är kanske det inslag i min bok som har väckt mest uppmärksamhet.
Ja, men det där är ju också väldigt intressant. Det har ju tvistats om det där, vad det var som egentligen hände. Palme har ju utmålats som både ekonomiskt okunnig och intresserad. Men du kastar ju nytt ljus på den situationen, Ulf. Du var med på mötet, du var med i rummet med Kjell-Olof Feldt, dåvarande finansminister, ordförande för Riksbanks fullmäktige Erik Åsbrink och Palme. Kan du inte berätta, vad var det som hände på det mötet?
Ja, alltså då lades det ju här fram om avregleringarna. Och det märkliga var ju att vi inte fick några svar, framförallt jag då, inte fick några svar på de frågor som vi ställde. Vad skulle hända? Hur såg analyserna ut? Alltså det, men jag har fortfarande intrycket av att faktiskt Riksbanken inte hade gjort några analyser, utan att det här bara var tro och inte byggt på vetande. Jag har frågat många som är kvar i Riksbanken, hur var det egentligen? Det verkar inte som om det finns några papper kvar som belägger att man verkligen hade gjort några analyser. Det är liksom nästa sak som jag tycker forskarna borde gräva i. Hur gick egentligen beslutsfattandet till i Riksbanken när man kom fram till den här radikala förändringen? Men alltså, under det här mötet då så upplevde jag ju att Palme agerade väldigt konstigt, därför att han satt och tittade mest ner i bordet. Och när jag efteråt frågade honom varför, vad är det här för någonting, då säger han att jag hade fått se mig om efter en ny finansminister om jag inte hade släppt igenom det här. Och sen så upplevde ju Ingvar Carlsson hur det här bara kuppades in på regeringssammanträdet, och jag kvar anteckningar, och hans beskrivning som han ger i sin bok, Ingvar Carlsson, är helt korrekt. Det var så det gick till. Det kuppades in på sista punkt på dagordningen, och folk begrep ju inte vad de beslöt om.
Men du tror att Kjell-Olof Feldt var införstådd med beslutet som fattades, att han tyckte att det var en god idé?
Jag är inte säker på att han riktigt hade förstått konsekvenserna. Jag tror faktiskt inte det. Jag tycker om Kjell-Olof, och jag tror att han blev lite förförd faktiskt, om jag ska vara rak och ärlig.
Det låter på dig som att ingen visste vad det var man gjorde. Inte Riksbanken heller.
Nej, det visade sig att de analyser som de gjorde i IMF, alltså Internationella valutafonden, de var ju helt fel. De förväntade sig att strömmarna av investeringar och pengar skulle gå på precis motsatt riktning mot vad som hade skett. Man trodde att våra pensionspengar skulle gå till utvecklingsländerna och få bättre avkastning. Och det är inte alls vad som har skett, utan tvärtom så har de här tillväxtekonomierna lånat ut pengar till oss så att vi ska kunna leva på en alldeles för hög levnadsstandard. Framförallt amerikanerna.
Ja, för nu när vi vet hur det blev och hur det gick. Hur blev det och hur gick det?
Ja, det som ju hände var att när den här revolutionen inträffade så överflödades marknaden med pengar. Enormt utbudschock, och det drev upp bostadspriser, och vi fick en fastighetsbubbla och en bankkrasch och en finanskris. Det talas ofta om 90-talskrisen som om det vore en kris för den svenska modellen. Det är ju falsk historieskrivning. Det var en finanskrasch, en bankkrasch. Och det var samtidigt en diskussion om den svenska modellen. Det var samtidigt en diskussion om vad vi behövde göra för att få mer valfrihet och så. Men det var inte det som utlöste den här 90-talskrisen. Det var en ren bankkrasch, driven av en finansavreglering som var ogenomtänkt.
Den avreglering som genomfördes i Sverige, liknande reformer genomfördes väl i andra länder också? Hade Sverige kunnat undvika 90-talskraschen om de här reformerna aldrig blivit av?
Ja, alla länder var inte lika långtgående. Kanada är ett väldigt bra exempel på ett land som tog det lite lugnare och därmed klarat sig ifrån de här krascherna. Men väldigt många länder råkade in i det här och de klarade sig lite längre än vi, men de råkade stå mer illa ut när den stora finanskraschen kom.
Om de här förändringarna inte hade gjorts i mitten 80?
Ja, alltså förändringarna var nog nödvändiga. Det var alldeles för stelt i finanssystemet, men man gick alldeles för långt. Det var det som är problemet. Och nu har man försökt rätta till det här på senare år, men inte tillräckligt. Och det finns en grupp av gamla riksbankschefer, Systemic Risk Council kallar de sig, som försöker få politiska systemet att inse att vi behöver göra mer om vi ska skydda oss mot riskerna för en ny finanskris. Vi måste se till att pengar skapas för rätt ändamål. Idag skapas de framförallt för utlåning till hushållen och till att företagen ersätter aktier med lån istället, vilket det gör dem väldigt sårbara. Det är liksom det huvudsak, plus att det rent allmänt för spekulation. Men det här är fel sätt att skapa pengar. Vi behöver skapa pengar för rätt ändamål.
Mm, ja, det här resonemanget känns ju igen lite grann. Eller vad säger du, Sandro?
Ja, det får man väl säga att de gör. Jag tycker att det är väldigt spännande att Ulf var ju i rummet. Och vi har ju gjort, vad är det? Det är väl tre poddar. Alltså vi hade ju någon slags del 1, del 2, del 3 om 90-talskrisen. Där vi gick igenom vad min bild av 90-talskrisen är. Så man kan ju lyssna på det som bakgrundsmaterial till det här. Och då framkommer det ju väldigt tydligt att jag ser ju det här beslutet som Ulf var med i och var i rummet som det största ekonomisk-politiska misstag vi någonsin har gjort i Sverige i modern tid. Och att det ledde ju, precis som Ulf är inne på, att det ledde till en utbudschock av krediter, det ledde till finanskris och bankkris och liksom, ja, en enorm försvagning utav ekonomin i spåren då utav den här finans- och bankkrisen. Vi hade ju negativ tillväxt 3 år i rad i början på 90-talet. Det var ju en chock för ekonomin och vi gick ju från arbetslöshetstal som låg runt 2%, något liknande, på slutet på 80-talet, till den arbetslöshet vi nu har kommit att vänja oss vid. Men då ska man också komma ihåg att när man la om politiken så gjorde man ju just det utifrån till exempel Lindbeck-kommissionen och annat. Och som jag har en mycket bestämd uppfattning är en ren historieförfalskning. Alltså det är precis som Ulf säger, att orsaken till det vi hamnade i på 90-talet, vilket gjorde ju naturligtvis att den svenska modellen och Sveriges ekonomi hamnade så att säga i vanrykte och att det framstod som att det fanns stora problem. Där tog man ju liksom bara chansen att peka ut den 90-procentiga A-kassan eller sjukförsäkringssystemen eller skatterna på högre inkomster och så. Det är såklart man kunde ha haft massa uppfattningar om att vi borde ha haft en något mindre generös A-kassa. Vi kanske skulle ha haft något mindre skatter på högre inkomster eller kapital. Och så. Allt det där är ju fullt legitima uppfattningar som fanns. Men det som hände med det här som kom i spåren utav avregleringen på mitten på 80-talet, det var att man gjorde det till den skyldige till det som hände. Och det är för mig en fullständig historieförfalskning, utan det som hände var just det som hände i det där rummet, att man liksom tog ett otroligt dåligt beslut och det byggde ju på att man trodde att nej, men det som binder, det vill säga den här regleringen vi hade, den funkar ändå inte. Och här tycker jag just den här mytbildning bland marknadsförespråkare ibland blir besvärande. Att man talade ju då väldigt mycket om en grå kapitalmarknad och kreditmarknad, och att folk fick ändå tag på krediter som ville ha krediter, och det gjorde att den här regleringen bankerna levde med, den var ineffektiv. Och det gjorde att tog man bort den så skulle ändå ingenting hända. Och när man tog bort den sen så upptäckte man, oj, det där med den där gråa kreditmarknaden, den överskattade vi grovt där, för det hände verkligen stora saker. Och här finns det ju då en strid. Alltså ett, så tycker jag att det är beklämmande att vi faktiskt inte har fått en riktig utvärdering av den här perioden och att de som faktiskt deltog i de här besluten har lite ställts till svars för dem. Därför det har vi inte gjort, va? Utan de har kommit undan rätt skottfree med sina rykten, så att säga. Men det som är besvärande, tycker jag, för Kjell-Olof i det här sammanhanget, även om Ulf nu är god vän med Kjell-Olof, så är det besvärande att hans historiebeskrivning i hans bok handlade ju väldigt mycket egentligen om att han också blev lurad utav Bengt Dennis, som var riksbankschef, att de sa att just det här, det kommer inte hända någonting. Och det kan man ju bli som finansminister utav myndigheter och andra, va? Men det Ulf gör, tycker jag, förändrar den här historieskrivningen. Alltså, om det är så att säga korrekt och att Palme har bedömt det här korrekt, då är det ju en finansminister som är fruktansvärt committed till frågan. Om Palme känner, och då ska alla ni ungdomar som lyssnar på denna podd ska veta att Kjell-Olof Feldt som finansminister på 80-talet hade en oerhört stark ställning. Alltså, det var Olof Palme och Kjell-Olof Feldt som lite i någon utsträckning var partiet. Så att om han upplever att om jag inte tar det här beslutet så kommer min finansminister avgå, så hade det varit en enorm politisk kostnad för statsministern. Men det ger ju också bilden då att det här är Kjell-Olofs projekt. Det är inte så att han var ju liksom, hans bild är ju bara den här bilden som Ulf ger utav själva mötet. Att, och den har ju blivit historia. Att, nej, men du vet, han verkade inte särskilt intresserad. Han var inte så kunnig i ekonomiska frågor. Han satt där och tittade ner i bordet och verkade trött ungefär, va? Och anledningen förefaller ju då vara, jo, därför att han visste att han inte kunde säga någonting, därför att då hade Kjell-Olof Feldt avgått. Så att det här tycker jag är, ja, vad man brukar säga, piece of information som är viktig för svensk historieskrivning, med tanke på hur oerhört betydelsefullt det här beslutet är.
Jag tycker, får jag säga lite, att jag tycker man måste försvara Kjell-Olof lite grann. Man måste komma ihåg hur stämningen var här vid den här tidpunkten. Han hade ju misslyckandet under miljöbyggningspolitiken. Han hade fått en stagflation. Han hade sett att de teorier som han hade byggt sitt finansministerskap på inte höll längre. Samtidigt var han utsatt för ett jättetryck internationellt. Det är ju ändå så att finansminister och centralbankschef och andra träffas ju hela tiden. Och det var en omsvängning inom hela den internationella samfundet, att det här håller inte, vi måste släppa det här loss, regleringarna fungerar inte längre. Och det var den bild alla hade. Och sen dessutom så hade han då två väldigt närstående personer som drev de här frågorna stenhårt, Bengt Dennis och Erik Åsbrink, den ene som riksbankschef, den andra som riksbanksfullmäktiges ordförande. Och det är klart att han var utsatt för en väldig press. Men jag tycker man ska förstå det. Och det att han upplevde att han var någonstans mot väggen själv. Så att det var inte riktigt bara så att han ställde Palme inför ett omöjligt val. Han upplevde nog själv att han satt i den sitsen. Det tror jag man måste komma ihåg. Alltså det var en väldig press. Och bankerna var ju på honom också. Alla var på honom. Om att här skulle man släppa regleringarna.
För mig för det här tankarna lite till när man avreglerade skolan, när man skapade skolmarknaden. Hur naiv stämningen var. Att beslutsfattande politiker trodde att det skulle komma in stiftelser och ideella organisationer och inte vinstdrivande företag och riskkapitalister. Jag läste någon rapport av Kent Werner från för LOs räkning på ämnet. Så jag bara menar att det kan ju vara så att man har en hjärtefråga fast på felaktiga grunder, eller vad man säger.
Och det är det här som hände. Alltså det blev en känsla att vi har haft en övertro på politiken, och så vände man sig till marknaden. De här marknadsliberalerna hade ju funnits ett bra tag. En del i utredare form som nyliberal och andra mer vad jag kallar politisk marknadsliberalism. Och nu plötsligt så vände man sig i den riktningen för att se på lösningar. Och det ska ju också sägas att du sa det inledningsvis. Jag var ju med om det här. Det var inte bara det här som hände på 80-talet. Vi gjorde ju en hel del avregleringar som jag nog säger var korrekta. Vi avreglerade flyget, vi avreglerade tele. Det kunde ha gjort lite bättre, men vi gjorde det. Och det har vi nog haft en stor glädje av när internet kom och så. Jag var med om att avreglera järnvägen, avreglera posten, avreglera taxi. Men här ligger också nästa problem, nämligen när jag drev det här så var de här avregleringarna bara ett medel för ett mål. Att vi bättre service och till bättre priser, det var liksom målet. Men medan för många andra var det här ett självändamål, visade sig. Det var liksom att få marknader och få privatisering var ett självändamål. Och där kom vi snabbt in i konflikter. För att man vägrade acceptera någonstans att marknader är inte perfekta. Och varje, när man går in och avreglerar på sådana här marknader så måste man göra det med viss omsorg. Därför att det är de ser olika ut. Om vi tar till exempel det här med taxi som jag var med och avreglera. Så konstaterade jag att det här är också en business som kräver tillit. Och vi hade skrev det i en departementspromovie att man kan inte släppa loss det här i storstäderna helt fritt utan att det finns någon form av social kontroll. Och den sociala kontrollen föreslog vi då skulle vara att man skulle i storstäder få vara ansluten till en växel så att förarna kontrollerar varandra. Men det gick inte igenom därför att plötsligt var tidsandan här att det skulle vara absolut avreglering. Det skulle vara absolut fria marknader.
Ja, för de exemplen du tar upp är väl alla sektorer som funkar rätt dåligt idag. Taxi, SJ,
ja, alltså, posten. Jag vill inte säga att SJ att det är ett helt misslyckande. Därför att vad man höll på med innan var ju faktiskt en avveckling av järnvägen. Allting skulle över på bussar och lastbilar. Så att huvudtaget vända det till en utveckling och få investeringar i järnvägen var ju faktiskt en radikal förändring. Och där hade jag faktiskt varit med om det med Sven Hulterström. Och vi hade väldigt hjälp av Kjell-Olof Fält där. Det ska jag säga. Jag försvarar honom lite grann, som ni hör. Jag vill inte lägga hela skulden för det där 90-talskrisen på Kjell-Olof Fält. Men det vad som hände sen, det var ju att man gick för långt här. Medan vi ville ha en viss konkurrens på järnvägen, så framförallt genom att släppa loss trafik på lokala järnvägar och så tog man ju... Här tvingar man SJ att lämna ifrån sig tider på de mest lönsamma linjerna, på till exempel Stockholm-Göteborg, till konkurrenter, och därmed minskar man deras stordriftsfördelar. Det här är ett sätt att tänka, alltså ett dogmatiskt sätt att tänka som är djupt olyckligt. Och det var ju samma sak med posten som tvingades hålla priser långt över sin kostnadsnivå. Det här var ju framförallt efter det att jag hade lämnat. Och därför släppa marknadsandelar till konkurrent bara för konkurrensens egen skull. Och då förstörde man storleksfördelarna i posten som posten hade behövt nu när brevvolymerna som väntat har minskat. Så att det liksom är också rubriken på min bok här. Övertro på politiken kommer att bytas mot övertro på marknaden på område efter område. Eller ta det aktuella exemplet med apoteken. Jag menar apoteken, när man avreglerade dem så har man, ja, det här med lagen det är inget problem för det kommer marknaden att lösa. Och det vet vi ju att det gjorde den ju inte. Så den här övertron på politiken som fanns och som egentligen var drivkraften bakom paradigmskiftet, den har på allt för många områden blivit bytt mot en övertro på marknaden.
Här lever vi ju någonstans fortfarande i liksom nyliberalismen och marknadens liksom heliga land, va? Vi är alltid lite sena. Vi var ju lite sena på många av de här avregleringarna. Sen gjorde vi dem absolut mest och värst, va? Liksom. Och så att vi förefaller ha någon slags lite trögt drag i Sverige, men sen när vi väl har bestämt oss, då jädrar gör vi det ordentligt, va? Men jag skulle vilja plocka upp den här diskussionen om naivitet. Jag skulle säga att naiviteten rör nog kanske inte så mycket den historieskrivningen som gör så att många säger att ja, men om vi bara gör så här så löser sig alla problem. Utan naiviteten skulle jag säga snarare handlar om att i alla de här kontexterna så finns det ju fruktansvärt starka, vet du, ekonomiska intressen. som väljer ju att beskriva det här som att det är absolut inga problem. Det fanns det ju, jag menar, om du tar skolan så fanns det ju den här nya välfärden. Och då är ju oftast det tricket man gör, som nya välfärden var ju då finansierat utav Fritt Näringsliv, den fonden och sådär. Och de gjorde ju just på 80-talet sådana här medborgarnas offentliga utredningar som var någon slags parafras på statens offentliga utredningar. Och där lanserades ju mycket av de åtgärder som faktiskt sen kom att göras. Det handlade om skolpengen, det var någon slags alternativt Timbro på den tiden, väldigt nyliberalt inriktat. Och då pekar man oftast ut att så här, titta, den svenska skolan har problem och är segregerad och så vidare. Ja, men hur ska vi lösa det här? Jo, men vi inför ett helt marknadsdrivet system. Då kan de som är ambitiösa och bor någonstans i utsatta områden, då kan de söka sig till de här bra skolorna och då går de här dåliga skolorna i putten och så vidare. Och jag tycker man får vara rätt naiv om man tror att det skulle fungera så. Men däremot så är det ju så naturligtvis att de har ju oerhört starka intressen utav att beskriva världen på det sättet, att det här löser sig. Och det är ju som, jag var inbjuden till något seminarium som hade 600 miljarder möjligheter till vinst, och det syftade då på offentlig sektors upphandlingsbudget och delar av det offentlig sektor som fortfarande bedrivs i egen regi, va. Och det är ju naturligtvis, om du har, låt oss säga, en tredjedel av BNP eller en liknande i offentlig sektor och den helt och hållet snurrar med egen regi, det vill säga skattepengar ut och, eller skattepengar in och löner ut. Där kommer ju inte liksom näringslivsintressena åt då att få en vinst på de här pengarna. Och kan du öppna upp det här då så att de här privata företagen, akademier och så vidare inom skolan, och vi hade ju naturligtvis redan privata, men där begränsade ju liksom regleringen bankmarknaden. Och det är såklart att både de här skolföretagen och de näringsliv som driver de här frågorna, de som drev på det, för där håller jag med Ulf att den internationella stämningen då var ju väldigt mycket vi ska avreglera allt och marknaden löser allting. Det var ju en omsvängning som kom mot det som, ja, man brukar tala om Friedman och så vidare, va. Och den kom ju faktiskt redan på 70-talet i USA, och sen så dominerade den helt och hållet inom ekonomkåren, att det blev en väldigt snabb omsvängning från keynesianismen till någon slags monetarism och marknadstro. Men här, och det öppnade ju då de här diskussionerna. Så att bankerna drev linjen, nej, men det är såklart, det kommer inte hända något skadligt om ni avreglerar oss. Det kommer bara att vi kan göra mycket mer vinst, vilket de naturligtvis inte sa. Men, utan de sa ju att det kommer bara fungera bättre och staten kommer kunna låna till lägre räntor, vilket var väldigt intressant då. Därför staten hade ju då i spåren av den här stagflationen tryckt upp sin skuldnivå. Och då tyckte staten, så man hade även en liten god sak till staten, att titta här, du kan få liksom billigare statslån, va. Och så blir folk, hushållen blir gladare och så här. Så att jag tror man måste vara medveten. Jag vet inte riktigt vad Kenneth Werner skrev där, men att jag i såna här sammanhang så beskrivs det oftast i väldigt rosenskimrande färger det som de här reformerna ska leverera. Men man ska också vara medveten om att det finns oerhört starka intressen som inte alls är så naiva bakom dessa rosenskimrande beskrivningar.
Ja, jo, men jag ska ge Kent Fanny lite upprättelse genom att erkänna mitt misstag. Jag blandade ihop honom med Sverker Sörlin av någon anledning. Kent Werner menar ju att det just i skolfrågan oftast framställs som en olyckshändelse att reformen öppnade upp för företag att driva skolor. Men att det inte är sant. Det är en myt enligt Werner. Man visste mycket väl vad man gav sig in på. Han är med på din linje, Sandro.
Ja, så där, då har vi återupprättat Werner.
Om vi återvänder lite grann till dagens situation, så jag skriver ju i mitt förord till corona, till den här boken som var skrivet då i april när det började blomma ut det här, att om man såg liksom där konsekvenserna av att vi inte hade beredskapslag och liknande, och att det tilltron till marknaden hade fått gå för långt, och hoppades att det här skulle leda till en insikt om att folk också skulle bli lite mottagliga för budskapet i boken om att det faktiskt är dags att tänka till. Det finns, tror jag, ett sug där ute för att fundera över det här. Har det kanske ändå gått för långt? Och då vill jag ändå sätta upp ett litet finger av varning i det här. Tro inte att det går tillbaka till det gamla. Därför att vi har idag en global marknadsekonomi. Det hade vi inte då på det sättet som vi har idag. Alla är beroende av varandra. Och vad som är värre, den här globala marknadsekonomin är i stort sett oreglerad. Och den behärskas av något som jag beskriver ganska ingående i boken, ett konglomerat på 147 företag som kontrollerar 40% av de transnationella företagens omsättning och som till 75% äger varandra. Och där ingår de 27 megabankerna. Det är en fruktansvärd maktkoncentration på global nivå. Alltså, om det hade funnits konkurrenslagstiftning så hade det här varit fullständigt otänkbart. Men det gör det inte på global nivå, utan här har det här kunnat få utvecklas. Och jag har berättat om det här många gånger, men det verkar inte som folk riktigt tar till sig. Jag tror att det nästan är för chockerande för att föreställa sig och se liksom den här enorma maktkonstellationen vi har att bekämpa om vi ska komma någonstans i det här. Och det sista är ju alltså den enorma ansamlingen av förmögenhet. Brittiska parlamentets utredningstjänst har räknat ut att 2030 kommer 1% av världens befolkning att äga 2/3 av alla tillgångar. Alltså det är fullständigt hisnande. Och det här är ekonomer i IMF och överallt internationellt börjar säga att det här håller inte. En debatt som vi måste få till Sverige. Jag tror att alltså vad vi behöver göra egentligen, alltså om vi ser som nation. Först är det vakna upp. Och för det andra måste vi börja driva de här frågorna inom EU. Och använda EU som murbräcka. Istället för att sitta på åskådarbänk i EU som vi gör idag. Så behöver vi bli en drivande kraft som driver EU framför oss. Både för att förklara klimatkrisen. Men också för att få en bättre global ordning. Och det här är fundamentalt. Lyckas vi inte med det så kommer vi inte lyckas med våra förändringar hemma heller.
Jag hoppade själv till på uppgiften att ägarkoncentrationen är större än förmögenhetskoncentrationen. Och som du säger, Ulf, alltså 147 företag kontrollerar 40% av alla transnationella företags omsättning och till 75% äger de varandra. Och där ingår då de 27 största bankerna.
Just det.
Det är galet. Men om jag läste boken rätt så tycker du inte bara att koncentrationen av ägarna och pengarna är ett problem. Du tycker också att mängden pengar i systemet är ett problem.
Ja, det har du. Och det är alltså, det är alldeles mycket. Den reala ekonomin behöver, det har gjorts olika beräkningar och det kan diskuteras exakta siffror. Men det behövs ungefär 110-120% av BNP för att den reala ekonomin ska funka enligt de studier som har gjorts. Och vi är uppe nu i 300% av global BNP i pengar som rör sig. Och det är alltså den stora mängden används i finansiella transaktioner. Och det här gör hela systemet så skört och driver ojämlikheten. Och det är liksom ett fundamentalt problem.
Jag tror att det här med maktfrågan och det här konglomeraterna och så vidare är en väldigt viktig fråga. Man måste ju säga det att man blir ju lite imponerad av ett system som man har drivit fram under 20-30 år och gör i praktiken en sån moralisk konkurs 2008 och lyckas liksom skaka av sig detta väldigt enkelt egentligen, och att vi fortsätter sen med samma kurs där, för det är ju det vi egentligen talar om, att vet du, när vi fick stagflationen, när de traditionella ekonomiska modellerna hade svårt att leverera på 70-talet, så gjordes det ju då en omprövning. Det stod ju folk i kulisserna och sa att vi kan göra det här på ett annat sätt. Det kom ingen sådan omprövning efter någonting så dramatiskt som ändå finanskrisen 08 var, utan vi hällde i bensin i motorn och drog igång den igen och trycker nu upp skulderna mer än vi någonsin har gjort tidigare, va? Och vi får nya marknader som blir problematiska, som jag tar ju upp i mitt papper där, som det här lilla kommissionspappret jag gjorde det här nu, att till exempel företagsobligationer är ju väldigt, väldigt många som är bekymrade över. Och det jag tror med det här med att vi hamnar här är ju just därför att det finns otroligt starka intressen. Och jag skrev en artikel i Social Europe för några år sedan som heter The Vicious Circle of Inequality. Och där tycker jag tog jag med en referens från en forskare som nu hänger i närheten av dig, Ulf. Han är på London Business School, Simka Barkai. Han hävdade ju, vilket var lite udda då, så där take på frågan, men som jag ändå tyckte verkade rätt förnuftigt, att många har ju lyft det här med att i spåren av union busting, förändrade strukturer och så vidare och högre arbetslöshet, så har många länder upplevt en minskad labor share, det vill säga att det är en minskad andel av hela värdet av produktionen som går till lönet totalt sett. Sen är då dessutom den andelen mera ojämnt distribuerad över löntagarna, att liksom totalandelen har gått ner lite och de som tjänar mest har tagit en mycket större andel av den här kakan, så att säga. Och då brukar det alltid heta att då har ju liksom capital share, därför egentligen finns det bara two shares, det finns liksom, alltså värdet utav produktionen kan bara gå till i praktiken kapitalägarna eller till löntagarna. Och då tycker jag han ger en förklaring till någonting vi har sett. Och det är ju egentligen de här nu, både megabankerna, megaföretagen. Alltså det man gör, vilket är ju lätt att se, är att man på något sätt försöker corner the market. Va? Man vill bli så stor att man blir en gigantisk global spelare. Det är väldigt svårt i traditionell nationalekonomi, och det har inte heller studier som har gjorts av de här jättemergerna, två redan jättestora bolag går ihop med varandra, och då är det inte för av produktionsskäl. Alltså de har redan de skalfördelar som det heter, det vill säga att vi kan sprida ut på till kostnader för investeringar på tillräckligt många enheter. Och då visar han det, vilket jag tyckte var ett kul take då, att när capital share har faktiskt fallit också väldigt mycket. Därför att då har han räknat på det sättet. Och ni hittar den här artikeln på nätet, Simka Barkai, Declining Labor and Capital Shares, vilket brukar då ses som konstigt. Och det anledningen, säger han, är att det är liksom, det är den här cutten between, va? Alltså att man har de här mergernas för att faktiskt kunna bli prispåverkande. Man vill skaffa sig marknadsmakt, inte effektivitetsskäl. Så det man investerar i de här mergerna och skapar de här jättebolagen är helt enkelt inte effektivare produktion. Och det är ju bekymmersamt, för då får man nämligen ingen produktivitetsutveckling, utan det du investerar i är praktiken rent seeking. Det vill säga att du vill köpa dig till en makt att kunna höja priserna på grund av att du sänker konkurrensen på den marknaden du är. Va? Och de här jättespelarna får ju naturligtvis en väldigt stor politisk betydelse också när man är så gigantisk. Och det här tror jag är väldigt intressant. För det han säger, vilket är ju rätt självklart i någon mening. Jag menar, om realräntan är så låg som den är, så att han har istället räknat på vad kostar det egentligen att kapitalisera de här bolagen. Vad skulle det kosta att ersätta allt kapital i bolagen? Och upptäcker han, ja, men det är en väldigt liten del, och det är en fallande del som man egentligen då tänker sig att kapitalägarna vill ha ersättning för att ge mig det här kapitalet till mitt företag. I och med att den har fallit så dramatiskt, så är det faktiskt väldigt billigt att kapitalisera ett bolag idag. Och då undrar man lite, var tar pengarna i vägen? Och då menar han att det där går ju bara ut i dividends och rent seeking pengar som kommer utifrån den här marknadsmakten som gör att man kan påverka priserna. Det här är ju just det här som också, vet du, Ulf är inne på. De här enorma strukturerna vi bygger nu. Både där megabanker byggs ihop med jättestora företag. Och sen att man klarar av att se till att helt enkelt konkurrensen fungerar dåligt. Och det tror jag också är någonting vi verkligen borde titta på. Hur blir vi, som jag skrev i någon Dagens Industriartikel för några månader sedan, hur blir vi mycket mindre pro-business och mera pro-market på de privata marknaderna? För det tror jag kommer också vara en viktig framtidsfråga.
Alltså det är så mycket i det här som behöver göras. Det första är naturligtvis att se till att man slutar att gynna den här billiga upplåningen av företagen och istället gynnar aktieägande. För det är bredare aktieägande, så får du redan det skapar mycket, mycket bättre förutsättningar att kontrollera det här. Och det är en annan sak som du var inne på, som jag vill ändå peka på, det är det här med att löneandelen i ekonomin kommer ju att falla, va? Därför att det allt mer blir automatiserat, vi får robotar och nu kommer artificiell intelligens, så att mer och mer värden kommer att skapas av kapital, och det är liksom ofrånkomlig utveckling. Jag skriver också en liten grej i den här boken.
Där håller jag inte riktigt med Ulf. Men det får stå för Ulf. Därför där håller inte jag riktigt. Alltså, det får stå för dig Ulf. Jag håller inte riktigt med om nödvändigheten av fallande löneandel.
Ja, okej. Men jag beskriver, vi kan ha lite olika bilder av det där. Men alltså, om vi tittar på vad jag berättar om Rudolf Meidner och varför han drev löntagarfonderna en gång i tiden. Och det visade sig att han ville ju kopiera USA. Det var ingenting han berättade för någon. Utan USA är nämligen avsätts mycket till pensioner genom att man får kapital, alltså aktier i företagen. Och man bygger upp själva pensionsfonderna med kapital i företagen som ägare. Och han menar att det här måste vi ha, därför att om vi ska kunna klara att försörja den breda löntagargrupperna, så behöver de få mer av kapitalvinsterna i framtiden. Och det var hans resonemang. Och jag tror faktiskt att det blir så, Sandra. Vi får väl konstatera på den där punkten kanske vi har lite olika bild av vad som kommer att hända. Men jag tror ju att vi allt mer värden kommer att skapas av kapital. Sen är frågan om vad det är för typ av kapital och om det är ett uppdrivet kapital som är finansiellt kapital snarare än realt kapital. Det är en annan fråga.
Nej, alltså jag tror ju att kunskap och kapital har i alla tider liksom skapat värden. Och tittar man tillbaka så är just labor share och capital share, det vill säga den delen som kapitalägarna och löntagarna får, faktiskt oerhört stabil över tid. Och jag tror att den minskning vi har sett, inte minst i USA, beror på helt andra saker än snabb teknikutveckling. Alltså där tillhör jag, ja, den har jag också skrivit om på Social Europe, om man googlar upp, att det var någon som beskrev en ekonom som beskrev det som att vi har måndag- och tisdagsekonomer som säger att världen är på väg och automatiseras och produktiviteten går skyrocket, och därför faller löneandelen, därför att det just är det fenomenet som Ulf är lite inne på. Sen har vi onsdags- och torsdagsekonomerna som säger att vi kan inte betala så mycket i löner därför produktiviteten är så himla svag. Och vi kan väl då konstatera att de här två lägren finns ju på något sätt, de här två väldigt disparata beskrivningarna utav exakt samma ekonomi. Och det tycker jag väl är ett utav ekonomkårens absolut största misslyckanden, att man inte klarar av att öppna motorhuven på det som faktiskt existerar och är historia och säga så här var det, utan vi har de här två väldigt tydliga lägren, de här teknikoptimisterna och som säger att all data bara är fel. Egentligen så skenar produktiviteten. Jag tillhör ju då onsdag- och torsdagsekonomerna. Jag ser ingen skenande produktivitet. Jag ser ingen extremt snabb robotisering. Det finns ingenting i datat som stödjer det. Och dessutom så är det ju så att när till exempel Brookings i USA, som är en sån här gigantisk tankesmedja, faktiskt försökte utreda frågan, kan det här förklaras utav statistikfel och så vidare, de kommer fram till att det finns noll grund för att hävda att det här är ett statistiskt problem. Och det skulle jag säga dessutom stöds av såna här väldigt allmänna iakttagelser. Jag menar, vi tycker att det rusar så fort nu på grund av att vi har massa mobiltelefoner och Instagram och sociala medier och vi sitter här och zoomar, va. Men det är inte det som mäts i BNP, utan det är ju liksom produktionen. Alltså hur många mobiltelefoner, bilar och såna här saker får vi ut. Och hur snabbt går teknikutvecklingen, det som mäts som total faktorproduktivitet. Och där är vi ju en katastrof. Jag menar ju att vi precis tvärtom har ett gigantiskt produktivitetsproblem. Vi har alldeles för lite investeringar i robotar och ekonomin utvecklas alldeles, alldeles för långsamt. Liksom, vi sitter och leker istället med finansiella investeringar och gör money on money, så att säga, istället för att faktiskt investera i robotar. Och där ser jag ingen konflikt mellan arbetade timmar och produktivitetsutveckling, vilket det där skulle antyda resonemanget om robotar. Utan tittar vi under perioderna liksom 50 till 1980, så hade vi alltså dubbelt så snabb utveckling av ekonomi. Alltså vi införde robotar och annat som minskade arbetstiden i förhållande till värdet som skapades otroligt snabbt under den här perioden. Om man åkte med en atlantångare liksom i början på perioden man skulle till New York 1968, så tog man en Boeing 747. Och sen skjuter man den här regeln fram 30-40 år till och tänker sig, jaha, men då åker vi ju med någon rymdraket till New York liksom. Nej, vi åker med Boeing 747 fortfarande. Och det är teknikutveckling. Alltså, jag tror folk missförstår att ja, vi har haft en teknikutveckling som har påverkat våra sociala sfärer väldigt, väldigt dramatiskt. Men produktionen och vår teknikutveckling i samhället går alldeles för långsamt, och skulle jag säga är den gigantiska utmaningen vi har framför oss. Vi måste få produktiva investeringar, så att mitt slagord inte alls känner hotad utan robotar, utan full fart in med robotarna i produktionen, så kommer ni se att löneandelen stiger igen. Därför då måste man nämligen investera i humankapital i arbetarna, och då kommer arbetarnas förhandlingsposition förbättras. Så att det är min världsbild av robotar och produktivitet och den stora utmaningen framöver. Och där tycker jag Ulfs bok är ett viktigt bidrag, där med att den pekar just på det här. Vi har kommit att blivit helt fångade av att göra pengar på pengar och producera nya pengar via bankerna, istället för att vara fokuserade på produktivitetsutveckling, investeringar i realkapital i företagen som leder till en genuin välfärdsutveckling.
Alltså jag håller faktiskt med dig om att vi underinvesterar i den reala ekonomin. Det är ett jätteproblem. Alltså när det gäller robotisering så håller jag också faktiskt med. Jag var ansvarig faktiskt för robotforskning under en tid i EU. Jag har varit med om mycket. Men, och då försöker jag tala om för folk att det här är faktiskt en väldig chans att och få tillbaka jobb till Europa, genom att själva frågan om transporter inte längre blir nödvändiga. Idag flyttar vi ju ut produktionen till låginkomstländer därför att det blir billigare att arbetskraft där. Men sen får vi öka då transportkostnaderna, vilket kostar finns miljökostnader kopplade till det. Om vi istället investerar mera i produktion här, så slipper vi transportkostnaderna och vinner miljöfördelar och skapar dessutom jobb. Så att jag håller med dig att det är en komplicerad bild. Men samtidigt så, för att det här kan ju leda hur långt som helst den här diskussionen, men den är lite svår med vad IT egentligen betyder. Och det som du säger, BNP-måttet speglar inte hela verkligheten här. Om vi tar verkligheten för en bankanställd eller en anställd i ett försäkringsbolag, där de har dragit ner en tredjedel eller hälften av personalen vid det här laget därför att de har lagt över deras jobb på IT, så är det klart att det finns en produktivitetsförbättring där. Men eftersom det är tjänster, så kommer det inte riktigt fram på det sätt som i statistiken. Så den är lite komplicerad, analyserna här. Så vi får väl låta oss nöja med det.
Framgent då? Hur får vi in mer pengar i den reella ekonomin?
Ja, alltså, till börja med så är det att se till att bankerna inte skapar pengar för ett ändamål och få incitamentet att skapa pengar för ett ändamål. Det andra är att företagen stimuleras att göra reala investeringar. Idag är det många företag som tjänar mera pengar på att använda de pengar de har i företaget på den finansiella marknaden än i produktion. Och de ersätter eget kapital med upplånade pengar, vilket gör dem väldigt sårbara för framtiden. Och de satsar för lite på forskning. Så skattesystemet och de offentliga incitamenten har en enorm betydelse för företagens agerande. Det måste man komma ihåg. Det handlar ytterst om ett samspel mellan politik och marknad. Och genom att skapa de bästa incitamenten så får man också företagen att satsa rätt. Och använda de pengarna som finns på rätt sätt.
Ja, men Ulf, där, jag tänker att det där kan ju alla på det politiska spektrat, oavsett hemvist, kunna skriva under på. Men det är väl här höger och vänster skiljer sig åt. Hur skapas incitamenten?
Ja, det är naturligtvis skattepolitik väldigt hög grad. Men sen också regleringar. Men vi behöver alltså till exempel peka med hela handen på klimatfrågorna, vad är det som ska uppnås. Men där är det också så att det går ju inte i en global ekonomi att Sverige ensamt står och pekar med hela handen, utan vi måste få med oss andra, i första hand EU, på att peka på exakt samma sätt. Annars får företagen för lite hemmamarknad.
Jag tror att vi måste liksom acceptera att den här modellen som har, om man nu ska förenkla något, vi har levt med de senaste 30 åren är ett fullständigt fiasko. Jag menar, modellen har ju i praktiken varit att om vi gör de rika rikare, och det här var ju det som var omsvängningen på 70-80-talet, att man såg ju den här nedgången i produktivitetsutvecklingen, att vi kom ju från 50-60 och så en bit in på 70 där, och sen globalt föll produktivitetsutvecklingen ungefär till halva takten, att ekonomin utvecklas helt enkelt fruktansvärt mycket sämre än den har gjort de tidigare decennierna. Och då blev det ju en allmän bild, skulle jag säga, bland ekonomkåren, att det här berodde på att det inte var roligt att investera längre. Att man investerade för lite i den reala ekonomin. Och hur skulle vi då få mera reala investeringar? Jo, om vi lät kapitalägarna behålla en större andel av kakan, så skulle de lägga de här pengarna på nya fabriker eller nya maskiner. Därför att de var ju ändå så rika, så värst mycket mer oxfilé skulle det ju inte bli. Va? Utan här gällde ju liksom, de sparar ju, alltså de här riktigt rika, de sparar ju nästan hela sin inkomst om man är väldigt förmögen, va? Därför att, och investerar den. Och då sa vi det, ja men då gör vi det här. Då gjorde man ju massa regler. Alltså vi har ju sänkt dramatiskt, och det är ju en jättestor internationell trend. Vi har sänkt egendomsskatter, kapitalskatter, skatter på de högsta inkomsterna. Vi har reducerat transfereringarna till hushållen i form av sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och så. Staten har ju bidragit till en enorm reallokering utav inkomster ifrån det som USA kallas då the bottom 90 till de absolut rikaste. Och det här skulle ju kicka igång investeringarna och få igång produktiviteten igen och få oss tillbaka till de här liksom underbara 3% förbättrad ekonomi varje år. Det har vi testat i 30-40 år. Det är ett tokfiasko. Alltså det går inte att, alltså nu är vi till och med, det som vi ansåg var en katastrofalt dålig produktivitetsutveckling på 70-talet, vi är ännu lägre nu. Och jag tror att det enda sättet, och det visar ju den här forskningen som jag har lyft tidigare, den här från Princeton, Harvard och Chicago, The Saving Glut of the Rich and the Rise in the Household Debt. De visar ju med oerhört avancerade statistiska metoder att det finns ett direkt kausalt samband emellan att de rika har haft för mycket pengar som alltså inte har kunnat få någon avsättning i nya fabriker. Och vad har de gjort då? Jo, de har lånat tillbaka pengarna till hushållet. De pekar på det är förmögenhetsexplosionen bland de rika som har orsakat liksom att de har tryckt upp hushållssektorns skulder. Och då tror jag att det är så enkelt. Investeringar, jag tror inte man ibland ska göra det svårare än man behöver för sig. Investeringar kommer utav att det är någon som vill köpa produkterna. Det vill säga, det kommer inte utav rika kapitalägare, utan det kommer utav starka konsumenter. Och det tror jag vi måste tillbaka till ett koncept som mer fungerar som en marknad borde fungera. Det vill säga att här finns en efterfråga, hushållen har god finansiell och inkomstflöden, de har råd att konsumera, de köper saker, då kommer pensionspengar och annat kommer hitta de vägarna som behövs för att bygga ut de här fabrikerna. Det vi har lekt med är att vi har gjort konsumenterna fattiga i 30-40 år och de som äger fabrikerna fantastiskt rika. Det finns ingen anledning att bygga en fabrik till om konsumenterna är fattiga. Så har de bara skickat tillbaka pengarna, så har vi ändå kunnat upprätthålla den produktionen vi hade. Därför annars hade ju produktionen fallit. Ja, konsumtionen och produktionen. Alltså hade inte, det här det är ju det som blir sån ond cirkel. Hade inte kapitalägarna skickat tillbaka pengarna till hushållen, då hade ju inte ens hushållen kunnat upprätthålla den konsumtion de har. Alltså de lever ju på lånade pengar idag. Det är bara att det är fullständigt ohållbart. Vi måste ha sunda ekonomiska konsumenter som är starka. Då tror jag att vi kommer få investeringar som också är produktiva.
Jag håller ju helt med dig. Och det är ju helt enkelt så att för att de här 1-5% ska investeras så måste det finnas en efterfrågan från de 90%. Annars så har de ingen anledning att investera. Det är ju precis så det är. Och det, jag kan ju också nämna när du talar om olika intressanta skrifter. Det finns en på IMF, Internationella valutafonden, av Jonathan Ostrow och Andrew Berg, som är en rapport som är lite ovanlig därför att styrelsen i IMF har ställt sig bakom den. Som visar just att ansvarsfull omfördelning skapar bättre tillväxt. Och det är ju lite grann en unik omsvängning i förhållande till IMF, som en gång i tiden var de som var en av de som drev den här felaktiga tesen om ansamling av förmögenhet till några få. Nu har de ställt sig bakom i styrelsen en rapport som visar att det är precis tvärtom. Man behöver en ansvarsfull omfördelning, får man mer tillväxt än utan.
Vi ska alldeles strax runda av, men innan vi säger hej så, ni nämner ju båda att den här debatten om att systemet är sönder måste komma igång. Tror ni att debatten borde komma igång nu för att situationen är så allvarlig att en debatt och diskussion kan vara den gnistan som tänder det torra höet? Eller tror ni att situationen måste bli värre för att förändringen ska komma till? Eller kan debatt och diskussion göra att vi styr om kosan innan vi går på grund fullkomligt?
Ja, som du ser i min bok så lämnar jag den frågan öppen. Jag kastas mellan hopp och förtvivlan där faktiskt. Det finns hoppfulla tecken, men det finns också sånt som tyder på att den här omprövningen fortfarande dröjer. Och någonstans, i någon mening så hoppas jag också att det kan komma någonting positivt utav den här pandemin, nämligen någon form av eftertanke. Men det är återigen, det är förhoppningar, och vi får ju alla hjälpas åt vad vi kan. Ni driver de här frågorna på ert kant och jag driver dem på min kant, och det som vi kan glädja oss åt, det är ju att kretsen av inflytelserika personer som mer och mer delar de här bilden växer, inte minst ekonomijournalister, tunga ekonomijournalister, The Economist, Financial Times på andra håll, de är numera helt övertygade om att det krävs en omprövning, och de driver det också, och det är lite lovande, för att vi behöver allt eldunderstöd vi kan få. Men det är inget slag som är vunnet, det är bara ett slag som är, det är en kamp som har påbörjat, mer är det inte.
Jag håller med Ulf där, alltså att man har ju fått många konstiga sängkamrater de senaste 10 åren, får man väl konstatera. Jag satt ju på Sida en gång i tiden som Sida-ekonom. Då var ju liksom IMF var ju närmast satan själv, får man nog faktiskt säga. Alltså de hade ju lagt om sin politik då väldigt tydligt och gått in på den här extrema marknadsliberalismen, och de kallade ju länder då on track och off track liksom, och det styrde hela biståndsflödena, alltså inte då bara från USA eller stöd från IMF, utan alla liksom länder följde deras rekommendationer. Och det vi tittade ju, jag var faktiskt med och gjorde en sån studie då, att vi tittade på hur de här skilde sig mellan olika länder. Så vi tog ett antal länder som hade fått så kallade structural adjustment programs, som det så vackert hette på den tiden, och det var inte ett kommatecken i skillnad mellan Tanzania och Bangladesh, va? Alltså det var en sån okänslighet inför de faktiska förutsättningar de här länderna hade, utan allting skulle bara direkt bli marknad. Man skulle ta betalt för skolan. Det bad senare IMF om ursäkt för, därför det verkade ju en rätt korkad idé i oerhört fattiga länder att ta betalt för skolan. Kapar man liksom lite sina egna fötter. Så att, nej, men de hade verkligen, allt skulle vara marknad. Det var en marknadsfundamentalism från hell. Så att min värld var ju, IMF var onda och skulle bekämpas till varje pris. Och sen så plötsligt nu så tycker man att det kommer ut fantastiskt spännande och progressiva saker från IMF de senaste 10 åren. Alltså, när jag var på globala utmaningen där Ulf också var associerad, så bjöd vi in till exempel Michael Kumhoff som har gjort en hel del intressant forskning åt IMF, inte då styrelsen har ställt sig bakom. Men, så att, och som har pekat på de här problemen som både Ulf och jag driver, att de här problemen existerar. Va? Och du har OECD har gjort fantastiskt bra studier och intressant material. Så att, och det här var närmast otänkbart för 10 år sedan. Och många, LSI, London School of Economics, alltså det finns många där ute som faktiskt för en väldigt spännande och intressant debatt. Inte minst på Harvard, Princeton och de universiteten. Men, och här kommer lilla männet, det händer inte mycket i verkstaden, får man tyvärr konstatera. Det är en jättespännande, jättetunga institutioner som också för denna spännande debatt. Men ute i verkstaden så rullar vi på med det gamla vanliga konceptet, får man nog faktiskt konstatera.
Och det är lite deprimerande att se vad de recept som du kom fram till. Hur ska man göra efter coronan? Ja, då är det more of the same. Liksom det är liksom det. Och det är inte det vi behöver. Alltså. Vi behöver en omprövning.
Ja, men trägen vinner kanske.
Ja, vi hoppas det.
Ja, det annars skulle Sandra och jag inte hålla på.
Nej, exakt.
Bra sista säg, Ulf. Det här var ett jättegivande samtal. Stort tack.
Ja.
Ja, visst, absolut. Vi skulle kunna fortsätta på tema till.
Ja, precis.
Ja, jag förstod av ett försnack. Alltså bara när ni skulle gå igenom vad vi skulle prata om här, så hade det tagit strax över timmen.
Ja, och så köper ni Ulfs nya bok. Och så, vi måste ju pusha lite. Ja, sommarläsning.
Okej, okay, Sandro. Det var roligt att se dig igen dessutom. Kanske ha mer kontakt framöver om vi kan
absolut
göra saker. Jag har liksom
här tog samtalet en helt ny vändning. Kom in i en andra andning så att säga. Men det behöver inte vara vi var med på. Så jag säger hej då åt oss alla tre. Vi hörs igen om 2 veckor. Då är det bara jag och Sandro. Och vi kör en sommar Q&A. Ha det gött tills dess. Hej hej.